Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får ni träffa skådespelaren Anna Wallander. Hon har medverkat i en mängd olika filmer och tv-serier. Hon har spelat teater både för barn och vuxna på scener runt om i Sverige. Anna arbetar även som konstnär. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
Hej Anna!
Hej! Hej!
Hur är livet?
Det är bra. Jag tycker det är fint väder. Jag har betalat alla mina räkningar. Jag har nyss träffat mitt barnbarn. Jag har gjort klart mitt konstprojekt, min sommarkurs. Jag fick ett radiojobb precis.
Vad är det för sommarkurs du har haft?
På Konsthögskolan, en sommarkurs i frikonst, eget projekt.
Mm. Som du har lett, eller?
Nej, jag har gjort.
Du har gjort det?
Jag har gått.
Okay. Gått. Var den bra?
Ja, jag gjorde ju som jag ville.
Mm. Och blev det bra det du ville?
Det vet jag inte. Jag vet inte, det är liksom inte bra eller dåligt så.
Nej, men
jag är nöjd med att jag går med här i en process.
Mm.
För mig är det ganska svårt. Mm. I den här konstvärlden får man ju tydligen processa. Och låta sig följas med. Jag är ju så van att alltid leverera någonting från scen.
Mm.
Scen och film och sådär. Eller på överhuvudtaget på en scen. Om det är musik eller teater eller whatever.
Mm.
Så repar man ju 8 veckor. Eller man, ja, sen så levererar man. Nu fick man bara gå loss och följa med. Mm. Helt enkelt. Det var jättespännande och ganska svårt. Men jag hade fruktansvärt kul.
Kul, det är det viktigaste kanske.
Ja.
Eller en viktig sak i alla fall.
Absolut, det är det.
Men annars så, du är både skådespelare och konstnär.
Ja.
Och vilket kom först?
Vilket kom först? Alltså min mamma var konstnär så jag var mycket med henne i ateljén hela mitt liv.
Mm.
Men å andra sidan var min pappa amatörskådespelare när jag var liten också.
Mm.
Så jag var mycket på teatern också. Men
var växte du upp någonstans då?
I Västerås, ute på landet. Inte ute på landet. Men
Västerås?
Ja, jag tycker att det är landet.
Var i Västerås?
Ja, vi flyttade väldigt mycket.
För jag är också uppvuxen i Västerås.
Är du?
Ja.
Vad konstigt.
Det visste jag inte.
Nej. Alltså först bodde vi i Vätterslund, sen bodde vi i Vätterstorp, sen bodde vi i Rönnby, sen bodde vi på ett annat ställe i Rönnby. Sen bodde jag på Hagagatan och sen bodde jag på Utanbygatan. Och sen stack jag till Stockholm, eller till Paris först och sen till Stockholm.
Mm. Jag bodde på Bäckby och sen bodde jag på Jakobsbergsgatan.
Okej.
Okay. Robby också var han med. Men ja, ja. Du drog till Paris sen, och vad gjorde du i Paris då?
Mamma hade ett stipendium på en grafikverkstad där, så jag följde med henne. Och då spelade jag jättemycket tvärflöjt. Och då träffade jag ett band och så blev jag kär i en snubbe där och så stannade jag kvar.
Mm. Ja. Kul. Men som barn då, hurdan var du som barn?
Ganska blyg men busig. Om man, alltså.
Du gjorde bus utan att berätta att det var du liksom, eller?
Nej, jag var ganska, jag såg ju väldigt flickig ut men jag var inte alls flickig. Jag lekte bara, jag hade jag har en bror som är 1 år äldre. Och han och jag lekte jämt.
Mm.
Med olika killar. Och jag tyckte att jag själv var en kille också.
Mm.
Ja.
Men har du kontakt med din bror fortfarande då?
Ja.
Mm, bra. Var du duktig i skolan?
Ja.
Favoritämne?
Favoritämne när jag var barn.
Mm.
Historia tror jag.
Varför?
Jag tyckte det var kul. Och engelska tyckte jag var kul. Och musik tyckte jag var kul. Och att måla tyckte jag var kul.
Mm.
Gymnastik tyckte jag var kul.
Allt var kul?
Nej, jag tyckte att ja, det mesta var kul. Jag tyckte inte om att lära mig klockan. Det tyckte jag var avskyvärt.
Varför tror du det? Var svårt?
Alltså, jag vill inte hålla på med den där klockan. Jag tyckte den ljög.
Mm.
Tyckte det var fusk.
Du gillar inte tiden då, eller?
Inte då.
Gillar du tiden nu?
Ja, jag har ingen konflikt med den.
Mm.
Som jag hade då.
Men okej, du växte upp i Västerås där. Musik, var det viktigt för dig?
Ja, jätte. För att jättemånga i min familj är kristna i Pingstkyrkan. Och där får man ju, alla spelade musik. Alla gjorde det jämt. Det var liksom inget med det. Det var inget som var, man var begåvad eller så. Det var bara att man gjorde det. Mm. Så alla spelade.
Och vad spelade du för instrument då?
Jag spelade tvärflöjt. Först spelade jag blockflöjt.
Först spelade jag,
ja,
exakt. Svenska musikskolan.
Ja, jättebra.
Det ingick väl nästan i skolundervisning för mig i alla fall att vi skulle spela blockflöjt, vill jag minnas.
Absolut. Och sen så sjöng jag i kör jättemycket.
Mm.
Många, många år.
Mm. Hade du någon sån här musikalisk i tonåren identitet när det hände någonting? När man började lyssna på...
När man började lyssna på punken?
Ja, jag vet
absolut.
Inte. Det kanske var punken. Okay.
Ja, det var det ju. För att mina föräldrar hade ett sorts... inte riktigt ett kollektiv, men typ. Och... det var ju den andan, man skulle vara så fri åt något Timotej-barn som springer på ängen i den här flumtiden. Och jag blev jättepryd och svartklädd och ville inte alls göra så då.
Mm.
Men jag provade väldigt mycket olika och tyckte inte att jag passade in någonstans. Men till slut tyckte jag att jag passade in där.
Hur hittade du punken då?
Via Nalle eller Nandor. Ett band som heter TST, som jag och en tjej som heter Madde, The Shock Treatment.
TST har jag faktiskt hört talas om. Men okej, okay, det var 80, ganska tidigt på 80-talet då?
Absolut.
Mm. Och, men du spelade inte själv punk?
Nej, jag spelade ju klassisk musik och jazz och sådär.
Mm. Ja. Cool. Och hur påverkade det ditt liv då? När du hittade punken, när du hittade dig själv liksom?
Ja, först var det ganska liksom, typ jätterevolt och jag var ganska vild och rymde. Och redan när jag var typ 12 var jag helt vild typ. Mm. Man stack till Stockholm, plankade på tåget, man hängde med folk som var mycket äldre. Jag gick inte i skolan hela 8:an till exempel.
Gick du på gymnasiet?
Ja, jag gick, absolut. Men då hade den där grejen gått över. Mm. Och ja, däremellan hann jag försöka vara under ett halvår så här preppy också.
Mm. Hur gick det då?
Dåligt. Sen hamnade jag tillbaka i mitt vanliga igen.
Mm.
Ja. Men det var ju lite körigt där ett tag när jag var 12 typ.
Mm. Varför då?
Ja, men det hände massa saker i familjen. Och, ja.
Du vill berätta om?
Nej, jag har redan gjort det så mycket. Okay. I andra sådana här poddar. Så jag kände så här, jag gick igenom innan du kom. Så här, vad vill jag inte prata om? Jag vill inte prata om det. Jag vill inte liksom ha den här bara traumadefinitionen.
Nej.
Det som var jättekul med den där punken var att man gjorde. Man gjorde, man gjorde. Man gjorde, man gjorde, man gjorde.
Mm.
Och lärde sig under tiden. Och det var ju väldigt kul. Och jag och min kompis Madde fick ju sjunga, köra med TST. Och det var ju jättekul.
Cool.
Ja, stå och skrika typ. Det var underbart.
Var ni med på konserter och spela då?
Ja, på skolan. Det här var ju...
Vilken skola gick du då på?
Då gick jag på...
Ja,
vad heter den? Gidonsberg. Gidonsberg spelade jag fotboll med. Vad hette den? Skallbergskolan tror jag.
Låter bekant.
Ja.
Cool. Men och vad hände sen då? Efter, vilken linje gick du på gymnasiet?
Estet.
På Rubik då kanske?
Ja, exakt. Först gick jag klassisk variant.
Okay.
Första året. Sen stack jag till USA och pluggade där.
Mm.
Och sen pluggade jag estet.
Mm.
När jag kom tillbaka och slutade med latinet och grekiskan där. Som vi började med. Det fanns då.
Men vad hände efter gymnasiet då?
Efter gymnasiet, ja, det hände jättemycket innan däremellan också. Jag, som sagt, i gymnasiet så fick jag ett jobb på Mälarteatern. Som då var en, inte en amatörteater som det blev sen. Utan en fri grupp. Så då jobbade jag där. Och gick ju klart gymnasiet och pendlade till Paris, till min kille där. Och spelade med det bandet.
Vad hette det bandet då?
Nej, det hette ingenting. Nej. Ja, alltså, det var...
behövdes inget namn?
Nej.
Mm.
Det... Cool. Ja, det var roligt. Det var jättekul. Men det gjorde ju att jag inte hann vara så mycket i skolan. Så jag fick tenta av jättemånga ämnen.
Mm.
Vilket också blev så här orättvist. Om man har lätt att plugga så kan man ju göra det. Och få jättebra betyg fast man knappt var där. Mm. Liksom. Det.
Mm.
Men jag är jätteförvånad över utvecklingen. Jag var helt säker på att det skulle bli betygslöst och anti-auktoritärt. Jag var helt säker på att världen skulle bli en bättre plats.
Mm. Har den inte blivit bättre då?
Kanske har den det på somliga sätt. Men på väldigt många andra har den ju inte det.
På vilka sätt har den blivit bättre då?
Kanske att barnadödligheten till exempel har gått ner överhuvudtaget i världen. Mm. Det har den ju. Vissa rättigheter för kvinnor har blivit bättre.
Det finns många saker som har blivit bättre, men många puttrar ju tyvärr åt fel håll också.
Ja, jättefull fart åt fel håll, som är väldigt konstigt för mig.
Men vad hände efter gymnasiet för dig då?
Jag stack till Stockholm. Mm. Efter Paris stack jag till Stockholm.
Ja, vad gjorde du i Stockholm då?
Jag började jobba på Fria Proteatern. Och först så jobbade jag ju på Operan som akrobat, för jag höll på med gycklagruppen.
Mm.
Ja. Sen jobbade jag på Fria Proteatern.
God. Kan du berätta om Fria Proteatern för lyssnare som inte känner till?
Jag kände inte så väl till det heller. Jag var ju liksom gröngörling och tänkte att nu ska jag in på teatern. Mm. Ja.
Men Fria Pro?
Det var en av de första fria grupperna som liksom slog sig lös från... Det här är ju bara vad jag tror. Mm. Jag har inte läst på. Den här är det så som jag har uppfattat det. Mm. Det var ju jättemånga som slog sig fria från institutionerna och startade de olika länsteatrarna ute i landet. Och även Fria Proteatern.
Mm.
Ja. Som spelade en annan sorts teater och turnerade mycket mer. Och var ute bland människor och inte ville ha... Den där, jag ville nå en bredare publik, tror jag. Och att konsten skulle vara tillgänglig för alla. Och att den inte skulle vara så fin, liksom.
Men var inte Fria Pro som gjorde de här Vysotsky?
Jo, absolut.
Var du med på Vysotsky?
Nej, då var jag alldeles för liten.
Alldeles för liten,
okay. Ja. Nej, jag var bara med i en produktion. Det var mitt första jobb i Stockholm. Sen gick jag en massa utbildningar. Och sen jobbade jag, fick jag en massa gig under tiden, hela tiden. Jag hade en massa fria grupper som jag startade med olika tjejer på Luntmakargatan som vi drev med en festklubb.
Vad heter den klubben?
Ab-Ovo. Ab-Ovo.
Ab-Ovo.
Mm-hmm.
Vad betyder det?
Ur ägget.
Okay.
Mm. Mm. Så vi hade en väldigt aktiv svartklubb.
Jag tänkte, och det startade ni en svartklubben liksom?
För att finansiera vår teater, ja. Mm. Men då fanns det ju jättemycket teater.
Ja.
Jag har jobbat liksom sen jag var 16, helt enkelt.
Mm.
Ja, så är det.
Du har även jobbat på Teater Galeasen och Guillotine nu.
Här ja, alltså. Absolut.
Vad hade du för roll på de teaterna?
På Galeasen hade jag först... vi gjorde prinsessdramer av Elfriede Jelinek, som är en författare som jag älskar väldigt mycket. Och det var jag och två kvinnor till, Ingela Olsson och Monica Stenbeck, som gjorde prinsessdramer tillsammans med Richard Günther, som jag har känt väldigt länge och tycker som är en kär vän. Jag har känt honom sedan jag var 18 år, kom jag fram till häromdagen.
Du har medverkat i väldigt många filmer.
Mm.
Och vilken var den första filmen du var med i?
Den röda fläcken.
Vad var det för någonting då?
Det var jag och Jan-Olof Strandberg som gjorde en film med en regissör som hette Gösta Werner.
Mm.
Och Gösta Werner gjorde en film som blev en jättehit på 50-talet som hette Att döda ett barn.
Om dagen.
Ja, precis. Mm. Ja, den är lite konstig. Ja, den är liksom väldigt drömsk och symbolisk svartvit kortfilm om en man som är rädd för döden och jag är då döden, kan man säga.
Mm.
Som kommer upp i spegeln.
Men, och den senaste filmen du var med i?
Det var den senaste filmen, eller tv?
Ja, eller, ja, både och, jag vet inte vad du har gjort härnäst.
Det senaste jag gjorde var en kortfilm som jag inte vet vad den kommer att heta. Med Disa Östrand, som handlar om en kvinna som tar hand om ensamkommande flyktingbarn.
Mm.
På ett lite väl kärleksfullt sätt, kanske.
Okay.
En gränslös kvinna som
Och den hade inget namn än.
Jag vet, nej.
Inte vad du vet.
Nej, och jag är inte säker på titeln. Det är det.
Okej.
Okay. Ja. Och det gjorde jag i somras.
Okej. Okay. Mm. När kommer den ut då, tror du?
Det vet det jag vet. Inte. Jag har ingen aning.
Men om man tittar på din lista med alla filmer här. Är det någon av dina alla filmproduktioner som du känner extra stolt över att du var med?
Ja, Hela härligheten känner jag att jag var jättestolt över. Därför att den var ju så udda. Och sen var det min första liksom filmfilm och första riktigt bra rollen.
Och det var den du blev nominerad till en...
Mm, precis. Till och den var Guldbagge.
Guldbagge för bästa kvinnliga roll, eller?
Mm.
Den kom 98, tror jag.
Mm, precis.
Vad handlade den filmen om?
Den handlade om fyra personer som... Ja, har olika möten i en liten håla som då var Trollhättan. Men,
ja. Har du skrivit själv också text?
Absolut. Men,
böcker och så?
Nej, inga böcker, utan jag har skrivit olika scener i olika samproduktioner. Och jag har skrivit otroligt mycket för mig själv också. Med inget som jag... har gett ut hittills. Men, jo, det har det gjort som pjäser. Bitar i pjäser.
Mm. Några exempel?
Ett senaste exempel. En monolog jag gjorde om Siri von Essen. Alltså en dåres försvarstal fast ur Siri von Essens vinkel. Ganska kronologiskt följer den. Strindbergs roman. Fast vi skrev tillsammans om den. Jag och Therese Bergman och Johan Melin. Och där skrev jag ju mycket. Och sen så skrev jag ganska mycket tillsammans med Annette Salmander när jag regisserade henne i hennes version av Röda rummet.
Mm. Och du har ju varit regissör också.
Ja, jag skulle inte kalla mig regissör, men det är sånt som händer.
Man regisserar så är man regissör.
Ja, eller? Precis. Nej, jag är så sträng. Man vet inte när man blir något.
Nej, men har du svårt att liksom... Så kallar det för regissör?
Ja, absolut. Det har jag. Jag är skådespelare.
Du har inga problem med att säga. För många skulle säkert tycka att det var väldigt svårt att säga att man är skådespelare. Men det är det du har.
Jag
har
försörjt mig på det hela mitt liv. Så ja, det vore ju löjligt
annars. Det är dumt att ljuga.
Ja, men det är mitt yrke.
Ja.
Ja.
Har du gått på scenskola så också? Eller?
Ett år som frielev i Stockholm.
Okay. Mm. Men om man jämför teater... Okej, okay, du har ju både jobbat på mindre teater men även på Dramaten, har förstått.
Ja.
Vad har du spelat på Dramaten?
Jag spelade först en barnpjäs. Nu kanske jag glömmer något, men det här är vad jag kommer ihåg nu. Först spelade jag en barnpjäs som Lukas Svensson hade skrivit, som var jättebra, som handlade om Klaus och Erika Mann, alltså Klaus Manns barn. Mm. Som hette Klaus und Erika. Den tyckte jag jättemycket om. Och sen spelade jag i... en pjäs som Roland Schimmelpfennig hade skrivit för Stockholm. Som hette Midvintersolstånd.
Okay.
Mm. Som Staffan Valdemar Holm och Bente Lykke Möller gjorde. Den var väldigt svår, för jag hade ingen fullständig replik. Alla repliker var liksom... sönderklippta med olika röster och avbrutna av min man då, eller ja, hade ingen komplett replik. Det var underligt. Men det var väldigt kul.
Ja. Men om man jämför med att spela på en liten teater och spela på Dramaten.
Mm.
Har du spelat på Dramatens stora scen, eller?
Har jag det? Nej, det tror jag inte att jag har.
Hur tycker du att när man står på en stor scen och en liten scen, hur är största skillnaden i dig?
Att det beror ju på vad det är för scen. Göteborgs stora scen, Stadsteatern där, den är ju väldigt, väldigt bra och lättspelad, tycker jag. Den är ju inget problem, den är så välbyggd. Stadsteaterns stora scen är inte lika intim, fast alltså den är ju mindre intim än Göteborgs stora scen. Mm. De är ungefär lika stora. Det är ju mer, jag tycker de finaste scenerna i stan tycker jag är Galeasen, Strindbergs Intima, som är roligast att spela på, Orionteatern och Dramatens lilla scen, det är jättebra scen. Och även lilla scen på Stadsteatern, jättebra scener.
Lite mindre scener? Kanske mellanscenen är det bäst kanske.
Det beror på hur de är uppbyggda också. Mm. Vilken publikkontakt man har och vad som sitter i väggarna. Men Göteborgs stora scen är underbar också. Men så har jag ju inte spelat på alla scener. Det finns ju massa kvar.
Din första teaterscen där du uppträdde någonting, vad var det?
Det var ju i Västerås. Jag gjorde... Ja, det var i Västerås. Det var det Hemsöborna. Ja. Jag gjorde en av pigorna där. Den
var
unga.
Vilken teaterscen det var
på? Ja, det var på Mälarteatern. Ja, sen så var det ju amatörteater innan dess. Mm. Så vid något tillfälle var jag det nya året när jag var barn. Och gick på nyårsrevy. Ja, alltså, det var ju jättemycket sånt. Men det var ju inte professionellt och inte betalt.
Men på det var ändå teater.
Ja, absolut. Men på Mälarteatern var det ju annorlunda.
Men vilket tycker du bäst om, att göra teater eller göra film?
Det är lite beroende på vad det är för något man gör.
Mm. Förstås.
Ja. Staffan och Bente kan jag jobba med vilken dag som helst, var som helst, med vad som helst. Mm. Rickard kan jag också göra det med, Günther. Mm. Och sen är det ju massa som jag skulle vilja jobba med också. Monica Wildroth skulle jag också kunna jobba med, var som helst, när som helst. Och flera andra, men de dyker upp nu. Melika vill jag också jättegärna. Meloani vill jag jättegärna jobba med. Any Day i vad som helst också. Sen har jag en massa kvar som jag inte har jobbat med ännu. Men de här älskar jag att jobba med. Och Leif Magnusson tycker jag är fantastisk att filma med. Sen när jag tyckte att det var jättekul att göra Springfloden, för det var en väldigt rolig roll.
Vad var det för något, Springfloden?
Det är en serie som handlar om en före detta polis som heter Stilton som... vänta, jag måste tappa, jag tappar hjärnan. Vad heter han? Kjelle Bergqvist.
Okay.
Ja, som Kjelle Bergqvist spelar en polis och han har hamnat på dekis och är uteliggare. Och han har en kvinna som liksom tar hand om honom och hjälper honom som heter Vera. Mm. Den rollen var jätterolig att göra för den var också så fri.
Mm. Kan du lägga in det lite av dig själv i den kanske? Eller?
Alltså det är ofrånkomligt att man gör, men det skulle jag inte säga. För det är liksom ett lite trickigare där vad jaget är i förhållande till skådespeleriet och vad som är vad. Mm. Ja, det vet jag inte. Det är en helt annan fråga. Men jag var friare. Jag fick ha väldigt stor frihet och det var jättekul. Det var spännande. För hon var så driven och fri själv.
Mm. Har du någon film eller teaterprojekt planerat?
Ett, men det är jättehemligt.
Är det en film eller teater?
Ja, jag struntar i det. Nu har jag skrivit på ett papper att det är hemligt, så då är det.
Då är det hemligt,
ja.
Då vet vi det.
Ja, men annars har jag varit jättearbetslös under hela pandemin.
Och hur har det drabbat dig?
Jag är ju frilansare. Mm. Jag har varit det hela mitt liv och haft jättetur och haft bra jobb hela mitt liv. Jag har nästan inte varit arbetslös alls. Men när pandemin bröt ut så hade jag inget på gång. Och normalt sett har jag ganska kort framförhållning. Vilket innebär att det som sätter igång nu, det gör ju att det som skulle ha kommit då kommer nu. Så det är liksom en väntetid på flera år. Och jag är 55 och det är liksom, ja, det är inte en populär cast i Sverige i alla fall. Nej, men jag vet inte. Det kan ju också ändra sig, I don't know. Men det drabbade mig hårt. Jag blev helt utan jobb.
Helt utan inkomster? Och
ja, jag hade stämplat det. Sen har jag fått stöd från konstnärsnämnden, vilket har räddat livet på mig. Och av Teaterförbundet också till viss del.
Det finns.
Väldigt, väldigt bra. Annars hade jag inte klarat mig.
Många har inte fått heller. Liksom, så det har varit säkert många som nästan har gått under. Liksom.
Absolut. Så är det ju.
Har du varit sjuk själv också i corona?
Ja, 7 veckor var jag sjuk.
Oj! Mm. 7 veckor i sängen?
Ja. Nästan. Ja, 3 dagar dålig, en dag frisk, 3 dagar dålig, en dag frisk, 3 dagar dålig, en dag frisk.
Och feber upp och ner kan man tro.
Ja, feber upp och ner och ont i kroppen, ont i huvudet, svårt att andas, bla bla bla. Men då var det ju som panik precis när det bröt ut. Så då när jag ringde och pratade med sjukhuset sa de bara, men kom inte hit, du kan andas, okej. Okay. Mm. Jag tyckte det var svårt. Och jag hade jättekonstiga kroppsåkommor långt efteråt.
Mm. Alltså, när, det var på våren alltså. Som mm. Våren 2020 alltså.
Mm.
Och då var det liksom, jag tänker liksom hur det blev i Sverige då liksom. Toapapperna var slut på affären. Det fanns ingen pasta liksom, alla hamstrade, eller många hamstrade.
Ja.
Det var en helt ny situation. Jag har aldrig varit med om något liknande. Inte du heller antar jag.
Nej, jag menar, liksom, inte alls.
Nej, det var helt. Och då ändå lever vi liksom ett förhållandevis bra land. Som det mesta funkar. Så ser man hur lätt det liksom kan bli liksom, i total panik.
Ja, jag blev lite knäppare där. Jag liksom gjorde två överlevnadspaket, paket 1 och paket 2. Jag började kolla kartor. Hur går man från Stockholm om allt skiter sig? Mm. Och jag gick ut i så här jättelång fotsidkappa, hade ansiktsmask hela tiden, handskar. Jag var bara ute liksom typ sent på natten eller i gryningen. Det var liksom, jag tyckte det var jättejobbigt. Jag blev lite knäpp. Och sen...
Ja, det var nog många som blev...
Sen blev det bättre.
När du hade haft skiten?
Ja, efter ett tag. Mm. Ja, när jag hade haft det. Men sen hade jag ett stipendium på Svenska institutet i Paris i augusti den sommaren. Och det var jätteskönt. För då var det tillfälligt hår och då fick jag en fransk agent och allt det där. Så jag tänkte mig att det skulle öppna upp igen och då... Fick jag mod igen, men då sen stängde ju allting igen.
På andra vågen.
Ja, precis. Så då var det bara, och det är nästan bara, i Frankrike har de gjort väldigt, väldigt lite. Och i Europa överhuvudtaget. Det är nästan bara Sverige och Estland och sånt där som har filmat. Ja, det är klart, några amerikaner och engelsmän har ju filmat i Estland och Lettland också, Litauen. Mm. Men det har varit väldigt, väldigt... lite filminspelningar i Europa jämfört. Det är mycket, har varit ganska mycket här.
Mm. Men dina överlevnadspaket, paket 1 och 2, vad innehöll de då?
Ja, den innehåller så här, ja, handsågar, kök, vattenrening, tält, ja, värmefiltar, kompass, kniv.
Någon mat?
Ja, massa mat, massa frystorkar, alltså paketerad mat, kryddor.
Och de är orörda nu, eller?
Ja, de ligger på min vind. Paket 1 och 2.
Ja. Hoppas att du aldrig behöver använda dem.
Nej, hoppas jag med.
Eller möjligtvis om det skulle vara en typ en helg på Utö eller något sånt där.
Ja, precis. Ja, exakt.
Men du gjorde ingen konst under den här perioden då?
Jo, dels fick jag klart en keramikutbildning och så gjorde jag jättemycket konst.
Mm. Keramik då främst då, eller?
Ja, och jättemycket teckningar. Mm. Ja.
Berätta annars om din konst. Hur ser den ut? Beskriv den.
Det som du ser här. Mm. Det är ju liksom olika tekniker som är provade på min keramikutbildning. Massa olika tekniker. Olika leror, porslin och...
Jättefina, om man säger, jättefina där vaserna och där. Tillbringa där, målat man, jättefin.
Ja, det är också stengods.
Stengodslera alltså. Mm. Är det, men när du tecknar, vad tecknar du för något? Målar du också, eller?
Ja, lite grann. Ja då, det gör jag.
Och teckningarna, är det något speciellt?
Ja, nu har jag gjort, hållit på med mitt egna projekt. Alltså, jag tuschar och tecknar hela tiden, men jag gillar kombinationen av leran som tar så lång tid. Mm. För när man bygger stora... Nu ser ju inte några av dem här, de här stora objekten. Men om man bygger saker i lera så tar det... Då blir leran för mjuk. Mm. Så måste man vänta på att den torkar igen eller stabiliserar sig. Mm. Och så bygger man lite mera och så blir den stabil. Och så bygger man lite mera och så blir den sladdrig. Mm. För att den är för fuktig. Sen blir den läderhård så kan man fortsätta. Men då är det jättekul och sen ska den ju brännas, den ska bli snustorr, den ska skröjas, den ska glaseras, den ska brännas en gång till och ja, man kanske vill gulda den eller någonting på slutet. Och, ja, det tar lång tid. Och då är det jättekul med tusch tycker jag som är så snabbt och väldigt bestämt. Nu tog jag ju bort allting precis innan du kom.
Du har städat innan jag skulle komma.
Ja, precis. För jag tömde just ateljén.
Väldigt, ja, tömde ateljén. Varför ateljén du har tömt?
Jag hade på Skeppsholmen där på konsthögskolan ju. Hela, okay. I somras.
Och det var bra.
Ja, det var underbart.
Fantastiska lokaler där.
Ja, det var så lyxigt. Det var, jag var lycklig faktiskt. Varenda dag jag cyklade dit och åkte dit.
Och nu är allting hemma.
Ja, och nu väntar jag på att flytta in i en annan ateljé.
Har du några utställningar på gång?
Nej, inte som jag vet nu. Jag har fått en jätteunderlig förfrågan, men det vet jag inte någonting om. För jag kan inte den där världen, liksom.
Varför kan du inte väl?
Jag känner inte till, jag vet inte hur man gör. Jag känner bara till mitt eget liv i det där. Och på det sättet, jag tycker att jag gör samma sak som när jag gör scenkonst, fast i ett annat material, liksom. Jag håller på med mina befrielseövningar, eller vad ska jag säga. Det är det som jag gör egentligen. Jag vill befria mig.
Befria dig från vad?
Ja, det kan man också fråga sig. Det är lite olika saker. Mm. Olika hämningar, olika självpålagda begränsningar, olika tillkortakommanden, olika... Ja, det är massa olika hämskor som jag sätter på mig själv.
Mm. Ja. Varför gör du det?
Jag tror att det är helt sunt att man gör det till en början, för att man ska ju vara i ett samhälle. Och sen märker man när man blir lite äldre att det där kanske har gått i överdrift eller tagit fel fart i en själv och blivit som någon skam eller någonting. Mm. Så det vill jag till exempel befria mig från, skam eller mindervärdighetskänslor eller känslan av oduglighet eller alla sådana saker.
Men oduglig, om man tittar, du har ju gjort liksom 15-20 filmer här och massa utställningar och grejer och gjort teaterföreställningar. Jag menar, det är väldigt få som gör så här många saker i sitt hela liv liksom. Och du är ändå bara 55 eller vad du sa.
Mm.
Känner du?
Va? Jag blir alldeles förvånad när du säger så. Jag har inte aldrig tänkt på det, utan jag gör bara. Jag har någon sorts eld som jag måste få ur mig. Jag tycker att jag kan inte chilla till exempel. Jag är urdålig på. Jag kan överhuvudtaget inte chilla.
Hur länge kan du chilla innan det blir panik?
Typ några timmar kan jag göra det.
Mm. Nej, men jag menar, om man ser bara din första kortfilm 96, den röda fläcken.
Mm.
Vissa människor, ja, vad har gjort du? Jag gjorde med en kortfilm 1996 med den röda fläcken. Ja. Den är jättestolt över det. Och det är ju fantastiskt som jag gjort. Men, och du har gjort drös, men ändå så känns det mindervärdes. Att du känner inte att du är nöjd liksom med det.
Nej, jag tror att man inte blir nöjd.
Du blir aldrig nöjd.
Ja, man blir inte klar. Det är också jättekul. Mm. Jag gillar det. Alltså det är någonting jag tycker om, att inte vara... Jag är inte färdig. Projektet, mitt liv, blir ju inte klart förrän det är klart, så att säga.
Mm. Så får några andra skriva efter texten som också på ditt liv.
Ja, det får man ju hoppas att man har någon som åtminstone sörjer en.
Mm. Har du barn och sånt?
Ja, jag har en mycket älskad dotter.
Mm. Men jag tänker, jag sitter och tittar, det är en fantastisk lägenhet här någonstans på Södermalm i Stockholm. Hur länge har du bott här?
Sen 2012.
Kan du beskriva den lägenheten? Det är så helt fantastiskt tycker jag.
Ja, jag tycker det är helt, faktiskt är det här min första egna lägenhet. Ja, men det jag kallar den mitt lilla fågelbo. Det här är min fristad. Mm. Här kan jag tänka och meditera och skriva. Jag har utsikt, jättefin utsikt. När jag ligger i min säng så tittar jag på himlen. Och trädtoppar så ser jag ut på sjön från min balkong. Alltså Mälaren då. Jag har ett litet kök och... Ja, det är väldigt litet, men det är väldigt fina proportioner och ljuset är så vackert här.
Ja, det är ljust och så är det så högt i tak också. Så det är, jag tror det känns som det är högt i tak. Det är jättestora fönster, det är högt i tak.
Ja.
Jag är inte världens bästa på att bedöma avstånd dock, men det är ju jättefint.
Ja.
Hur mycket betyder ditt hem då för dig?
Att det betyder jättemycket. Jag måste typ alltid åka hem till mig och tanka. Mm. Alltså jag behöver ha rätt mycket tid ensam. I alla fall har det blivit så. Jag var typ aldrig ensam förut.
Men när man är i teater, du var hela tiden
alltid. Ja, alltid, alltid, alltid.
Alltid efteråt, repetition, så går man ut och tar en öl efteråt.
Ja.
Även fast man inte dricker mycket så blir krogen central. Och,
absolut.
Och man måste gå dit för att träffa nya människor och regissörer och kors och tvärs.
Ja, och det är roligt. Och
det är roligt.
Och det enda gången.
Till en viss tid kanske.
Absolut. Och sen när man spelar sådär 6 dagar i veckan och man ligger på längre kontrakt på någon av institutionerna, då jobbar man ju så pass mycket. Man jobbar 6 dagar i veckan och man repeterar och spelar. Så det är ju ett ganska, man har ju inget socialt liv. Och sen är jag ju väldigt nervös när jag spelar, så att det blir den enda gången jag slappnar av är ju också efter en föreställning. Så det är väldigt viktigt, den där sociala samvaron som vi är på krogen. För det är ingen annanstans som är öppet då heller.
Mm. Och dit går, det är ju befriande att ta en öl efteråt kanske.
Absolut, det är klart att det är. Det går ju jättebra att låta bli att dricka alkohol också. Men det gör man sällan.
Mm. Många man känner har ju fallit lite grann.
Fallit under flaskan, som det heter.
Fallit under flaskan.
Jag hörde jag från en äldre skådespelare.
Som
en term. En gammal skådisterm. Ja, han har fallit under flaskan.
Mm. Ja. Din konst, hur mycket betyder konsten för dig idag?
Jättemycket. Och den har den alltid gjort. Jag gör alltid rollporträtt med bild. Mm. Eller,
vad är det? Rollporträtt med bild.
När jag håller på att repa in en ny föreställning och en ny roll eller flera roller, vad det nu är för uppsättning, då gör jag alltid jättemycket konstnärliga andra sätt. Mm. För det är framförallt teckningar, men också tavlor eller så. För när man håller på med det så får man jättemycket tankar. Jag gör liksom rolldagböcker som är bilder.
Sparar du dem från alla produktioner också, eller?
Ja, det är mina dagböcker. Mm. De är fulla med dem.
Okej.
Okay. Ja. För då behöver man inte stå där och pumpa massa tankar när man väl gör det. Utan då har man det kroppsminnet av tiden och handen. Och man får tag på andra saker. Mm. Helt enkelt. Och annars när jag gör konst, då har jag ofta någon sorts tematik. Jag tar liksom en utgångspunkt från någonting. Om jag bara gör konst. Det här som är här, det är ju teknikövningar så att
det
säga.
Här, alltså,
det här är en teknikövning i en sorts glasyr.
Jättefina saker.
Det här heter Elitekniken, det är en norsk keramiker. Hon har kommit på den här.
Men det är du som har gjort den där.
Mm.
Jättefint. Det vill man ha vindruvor på.
Tack. Ja, men annars så är det ju en tematik. Mm. En problematik.
Men du sa, kallar du själv för konstnär också?
Ja, nu börjar jag göra det. Nu när jag har ändå 18 poäng och en 2-årig keramikutbildning ändå.
Mm. För du som sagt, du var regissör, vill du absolut inte kalla det för en fast du regisserade.
Mm.
Skådespelare kunde du säga, kallar dig själv eftersom du har jobbat, försörjt och sånt där. Och konstnär kan du nästan säga nu. Mm. Du har ju försörjt dig på det också, antagligen, eller?
Ibland. Mm. Ja. Det har hänt.
Konstnär och skådespelare och ibland regissör. Har du jobbat med någonting annat?
Ja gud, jag har haft alla jobb. Det har varenda skådis haft, tror jag. Extra knäcket.
Favoritknäck?
Jag tycker krogen var bra. Service. Ganska tungt men roligt.
Vilka krogar har du jobbat på då?
Peppar bland annat.
På Sankt Eriksplan?
Ja, precis. När det var nytt och öppnade. Mm. Det var ett jättebra gig.
Ja.
Jag jobbade extra på helger och på jullov och sånt där. Men då var min dotter liten, så det var ju också väldigt körigt under den tiden.
Och det behövdes förstås.
Ja, ja.
Riktiga pengar då, om man har någon mer än sig själv att
absolut
försörja mat för.
Ja.
Jobbat med någonting annat?
Ja, jag säger något. Säg ett jobb.
Skola?
Ja, lite grann. Men det har jag gjort mindre. Det har jag gjort kanske bara någon vecka som vikarie. Ja.
Vad skulle du vilja jobba med mer i framtiden då?
Du menar som annat yrke?
Annat yrke, om du skulle ha något extra knäck.
Om jag skulle ha något extra knäck? Ja, då skulle jag vilja jobba med alltså typ konstnärlig pedagogik för folk som är behövande på andra sätt.
Ja, exempel på annat sätt, vad kan det vara för något?
Jag fick en sån förfrågan och sen så blev det inte någonting av det. Som jag tyckte lät väldigt, väldigt rolig, att det finns någonstans i anslutning till Stadsmissionen en hel verkstad för hemlösa som inte används. Och sen så skulle jag vilja jobba med flyktingar. Alltså att konstnärligt, för det kommer ju jättemånga människor som har såna otroliga kapaciteter som man blir liksom fråntagen. Det skulle jag också tycka var jättespännande. Så tycker jag det är jättekul att jobba med barn. Det tycker jag är underbart. Det blir, får man så mycket energi av. Men...
Ja, det är bra.
Mm. Och sen är det väldigt, väldigt roligt när man är pedagog. Alltså, vi har haft lite pedagogiska sessioner med olika feministiska scenkonstövningar. Jag undersöker något som jag kallar för NAIF. Non-appropriate female expression. Så jag har gjort det med liksom kvinnor i olika åldrar. Även med män. Men framförallt yngre tjejer är kul att se. Och då har jag alltid haft liksom bas, trummor och elgitarr. För det är väldigt få tjejer som vågar prova det. Och killar kan hålla på och träna och vara jättedåliga hur länge som helst. Och tjejer måste vara liksom bra på en gång. Så det där har varit fruktansvärt roligt. Att se folk veckla ut sig, det är ju väldigt kul. Att se folk blomma och få tag på någonting och växa. Ja, det är jätteroligt. Det njuter jag verkligen av.
Annars, vad är viktigt för dig i livet?
Min familj är jätteviktig. Det är viktigt att jag försöker göra mitt bästa. Det är viktigt. Att jag försöker vara så bra jag kan. Även när det går dåligt liksom.
Blir du inte nöjd med det du har gjort? Vad är bra? Det är så bra du kan, men vara nöjd. Blir du nöjd?
Nej. Jag är så nöjd sådär. Vet jag inte om jag har blivit, men accepterad. Jag är nöjd över en sak med mitt konstprojekt. Det är att jag inte gav upp. Att jag åkte dit varje dag. Att jag lät mig själv vara sådär glad. Mm. Att jag inte förstörde för mig själv. Eller gjorde något sånt. Att jag fullföljde det är jag jätteglad för. Att jag vågade det, för det kändes som i början när jag kom in där på mig, alltså vågade jag inte gå dit. För jag kände mig som en sån misfit och att de hade gjort fel och det var nog ett misstag och alla andra var 30 högst. Jag hade så fruktansvärt kul sen. Jag är glad att jag jobbade igenom det och bara fortsatte att jobba på. Jag är nöjd över att jag gjorde den där monologen, fast jag inte vågade. Jag vill göra saker som jag inte törs egentligen hela tiden. Jag är nöjd med att jag har lärt mig spela bas. Det tycker jag är kul.
När började du spela bas då?
Några år sedan. Ja, 5 år sedan kanske.
Spelar du i några band eller?
Ja, jag spelar i några band.
Vad heter de banden?
Jukka Soma som ligger på is just nu. Och ett band som heter Back som också... Alltså vi håller på att ta upp igen.
Mm, efter corona liksom.
Mm.
Inga spelningar på gång då? Kanske?
Nej, nu har jag varit så inne i min grotta. Mm. Men jag har inte heller önskat det. Jag har varit så lycklig i den där...
Grottan?
Ja. Precis.
Hur kom du in på att börja göra film?
Ja, det är ju naturligt när man är skådespelare. Jag hade provfilmat ganska mycket redan som tonåring. Och jag var med i någon sorts... Jag var med i olika sådana här bakgrundsdansare till olika artister. Och ja, såna där grejer. Jag gjorde någon reklam och sen vill jag inte göra det för att jag är...
Reklamfilm, det
nej, nej.
Är inte roligt.
Nej, nej, det gör man ju för att man är alldeles för fattig bara. Men jag tycker att det är... Jag har gjort en reklamfilm för facket utomlands och det kändes okej. Det var bra. Det var när Agnes var liten också. Annars vill jag faktiskt inte göra reklam. Jag har gjort reklam för Polarbröd i Norge också. Det kändes okej.
Okay.
Men jag är ju socialist. Eller, ja.
Hur påverkar det dig i ditt liv att du är socialist?
Ja, det gör ju då att jag inte vill göra reklam. Fast nu har det ändrat sig. Så nu är man ju så fattig. Så nu, då blir det en annan femma. Och det beror på vad det är. Fortfarande skulle jag gärna göra reklam för facket till exempel. Eller något sånt, absolut. Eller för Greenpeace eller något sånt. Kan jag absolut göra. Men det är inte så mycket pengar i. Pengarna ligger på andra ställen. Inte vet jag.
Det blir pengar till själen kanske.
Ja. Det påverkar mitt liv på många sätt. Att jag liksom... Man försöker... Jag tycker det kollektiva är himla viktigt. Jag tycker det här individualistiska tänkandet, att alla ska klara sig själva, är helt destruktivt för ett samhälle. Det gör att det söndras och det inte fungerar. Så att alltså jag kan ju inte må riktigt bra om jättemånga mår jättedåligt. Då är det inte så att jag mår skitbra för att jag har det bra. Det är inte så. Vi sitter ihop vare sig vi vill det inte, och vi har ett stort ömsesidigt beroende av varandra. Sen kan man ju låtsas som att det inte är så, men så är det. Du kan ju inte ens gå fram och tillbaka och ta till affären utan att vara beroende av en enorm massa människors arbete. Någon har byggt den här dörren, någon har byggt den här hissen, någon har lagt den här gången, någon, asfalten kommer någonstans ifrån, någon kör bussen dit du ska. Vi är helt ömsesidigt beroende av varandra och det vill vi inte låtsas om. För mig är det helt konstigt.
Men hur kommer det att det blivit så då? Att vi inte bryr oss om det.
Ja, vi vill inte vara dödliga. Vi vill inte låtsas om att vi kommer någonstans ifrån och att vi ska dö. Man vill läsa på med sitt eget. Liksom. Yeah. Mm. Jag. Det kan man ju, det är ju härligt också att göra det någon gång emellanåt. Att bli berusad av det. Men det är ju väldigt kortvarig drog så att säga.
Mm. Ja, det har väl liksom blivit... Det har väl hänt något just på det där jag, att det har väl ökat markant sista åren, att det blivit liksom exploderat liksom, både politiskt men även, jag menar, liksom hur allting funkar med internet och sånt där.
Ja,
och
jätte, jätteunderligt egentligen, eller kanske inte alls underligt, men ibland, jag är ute och reser mycket, jag älskar att resa, men då har jag ibland tänkt att det här liksom maniska samlandet av pengar och grejer och som bara ökat i en rasande fart, turbofart sista åren, som att det är liksom, någon tjänar ju jävligt mycket stålar på det, och det känns som att de som tjänar de mest pengarna, de vet att det kommer ta slut, och nu kramar de med de sista dropparna som går innan det är kört typ, och det är så här farliga tankar som jag inte gillar. Det bästa skulle ju kanske vara av att vi har så mycket hotbilder nu. Det har vi människan i och för sig säkert alltid haft. Men nu har vi det i alla fall väldigt konkret, påtagligt med. Med både pandemi och miljön som vi rent konkret ser inte funkar så bra. Det kan ju bli någonting bra av det, att vi tar oss i kragen och gör något åt det istället. Det finns en sån möjlighet och jag hoppas det.
Det är inte för sent, om man säger.
Ja, jag hoppas det.
Men livet och döden blir väldigt påtagligt när det blir pandemi och när det kommer till miljökatastrofer och de här saker och ting. Att allting har ett slut. Liksom.
Mm.
Har du för relation till döden?
Ja, alltså... Jag var med om en nära döden upplevelse när jag var 16. Jag var med om en svår motorcykelolycka då. Hade en nära döden upplevelse som var jättefin.
Vill du berätta?
Ja, jag Ja, vi åkte av banan då och jag upplevde först att liksom jag blev helt hoptryckt av hetta och som mellan två stekbräden bara så här, ett jättestarkt tryck. Och sen hände det massa, det är en så lång historia, jag ska inte ta hela. Men i alla fall, jag upplevde att det kom två blå ljusfigurer och hämtade in mig till en biograf. Och i den här biografen satt alla människor jag någonsin hade träffat på gatan och all min släkt och alla jag någonsin hade träffat överhuvudtaget. Alla på dagis och du vet, det var en stor salong. Och vi satt på andra raden längst till höger och de satt på varsin sida av mig. Mm. Och så åkte sen en filmduk upp och så kom det tre hästar i spårsträck, en röd och en vit och en svart med fradga så här. Och sen så sprang de över ett speciellt landskap där det hände massa saker också. Mm. Och sen såg jag hela min tillblivelse från ägg och hela min födelse. Jag såg alla mina tankar, alla mina beslut helt glasklart. Så här.
Oj, och det var så 16 år sa du?
Mm. Ja. Det var som badung-dung, det bara, jag tänkte du så här och stod det beslutet och hände det och så hände det.
Och hur tänkte du på den, liksom, den upplevelsen när du var 16 år?
Ja, men sen efteråt så kom det ju så här slut på filmen.
Mm.
Och då tyckte jag att nej, men det här, jag är inte klar, det här är alldeles för kort. Och då höll de här blå typerna med mig och sa det, ja, det, du har rätt, det är för kort. Men vi ska visa dig vart du ska nästa gång. När du, vi ska släppa ner dig igen, men vi ska visa dig bara. Och då var det en sån här klassisk ljustunnel och mormor stod där borta och vinkade. Och sen vaknade jag upp på vägen igen och var helt, försökte stanna mig. Och bara, ja.
Har du tolkat den liksom, nödenupplevelsen på något sätt? Vad det kan ha varit? Liksom? Har du förstås tänkt massa saker på den? Vad har du för tankar om den?
Mina tankar om den, jag har gjort att jag inte har... Jag tror till exempel inte på helvete och sånt där. Det tror jag vi lever, skapar här och nu. Jag tror inte på fördömelsen. Jag tror mer så här, ja det här gjorde du. Jag tror att vi är omgivna av en enormt stor kärlek. Och jag tror inte att vi tar slut på det sättet. Jag tror inte att någon gör det. Energi tar inte slut i en universum. Men det här jaget kanske tar slut. Men jag upplever det som någonting väldigt, väldigt fint. Inte som någonting svårt. Jag tror helt enkelt inte att vi bara plöjk försvinner. Jag tror, alltså, ja.
Du tror inte på Gud alltså?
Jo, absolut. Men inte på Gud som någonting utanför oss.
Gud i oss?
Ja. Och i alla.
Mm. Alla har samma Gud i sig.
Ja, det tror jag.
Härligt. Tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig.
Ja, tack själv.
Och hoppas att du får en fin höst.
Ja, tack så mycket.
Och lycka till med alla hemliga projekt.
Ja, det hoppas vi blir bra.
Tack.
Tack så mycket. Hej.
Tack.